Klimatkraven hotar Sveriges försörjning, samtidigt som Sveriges självhushållning aldrig varit viktigare. Varför prioriteras radikala klimatåtgärder framför något så grundläggande som till exempel matproduktion? Kan Sverige överhuvudtaget överleva de gröna kraven, och vad blir konsekvenserna om Sveriges förmåga till självförsörjning kollapsar? Dessa frågor tar jag upp i veckans video om klimatkravkris. För den som vill ha ett mer jordnära perspektiv så intervjuar jag i denna veckas avsnitt av 100% Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson, och detta om begreppet folklighet. Övriga gäster i studion är kulturvänsterprofilen Åsa Lindeborg samt Expressens politiska redaktör Patrik Kronqvist. Länk till avsnittet finns i videons beskrivning. Uppskattar du mig och mina filmer så hjälper du mig att kunna fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här nedanför. Det är nämligen endast tack vare ert generösa och frivilliga stöd som jag kan fortsätta att utveckla denna kanal, så ett stort stort tack till alla de av er som bidrar. Idag talar jag om mat, miljö och misstag. Häng med! 1943 presenterade den amerikanske psykologen Abraham Maslow den så kallade behovspyramid, där människans behov rangordnas i prioritetsordning. Grunden utgörs av fysiska behov som mat, vatten och tak över huvudet, och det är först när dessa mer grundläggande behov har tillfredsställts som teoretiska ideal och självförverkligande blir betydelsefulla frågor. I den västerländska kulturen har människans grundläggande behov dock varit tillfredsställda så pass länge att de allt för ofta tas för givna. Till och med till den punkt där man riskerar att glömma bort grundläggande saker, som till exempel att säkra tillgången på mat.
Tractors barricading highways, manure dumped at government buildings, tires on fire from France to Brussels to Greece to Portugal, farmers erupting in protests across the continent.
It is faith.
Time is up. Think of the farmers.
Så sent som i förra veckan gick Miljöpartiets tillträdande språkrör Amanda Lind ut i Dagens Nyheter och krävde att staten ska begränsa Sveriges ekonomiska utveckling. Om inte politiken går in och sätter gränsen för den ekonomiska utvecklingen kommer vi inte att klara klimatomställningen. Miljöpartiet vill även höja reduktionsplikten och kräver en migrationspolitik utan gränser. Kortfattat så kräver alltså Miljöpartiet en värld med krympande produktivitet, med begränsade transportmöjligheter och med underskott på energi, men där invandringen är gränslös. Detta är ett skolboksexempel på hur idealistiskt självförverkligande tillåts överskugga verklighetens helt grundläggande förutsättningar, med den konkreta konsekvensen att till exempel maten faktiskt kan riskera att ta slut. I decennier har Europas bönder protesterat mot den ständigt växande bördan av lagar, skatter och regleringar som staten ålägger dem. I land efter land har missnöjet kokat över, och nu har bondedemonstrationerna nått även Sverige. I mitten av mars rullade traktorer genom Kristianstad och Växjö med budskap som “håll Sveriges bönder högt” och “inga bönder, ingen mat”.
Ja, vi känner att vi måste lyfta lantbrukets frågor. Lantbrukarna går snart på knäna.
Böndernas missnöje är ett resultat av den radikala klimatpolitik som framtvingats av makthavare i Stockholm och Bryssel, med förhoppningen att ekonomiska och politiska tvångsmedel ska få hela industrier att genomföra vad man kallar en grön omställning. På bara ett par decennier ska nämligen nettoutsläppen av växthusgaser pressas ner till i princip noll.
I want Europe to become the first climate neutral continent in the world by 2050.
EU:s klimatlagstiftning kräver alltså att Europa ska vara utsläppsfritt och klimatneutralt år 2050. Men på grund av Sveriges ständiga behov av att gå före har vi ett eget klimatpolitiskt ramverk som kräver noll nettoutsläpp redan 2045.
Vi ska klara vårt åtagande inom ramen för EUs regelverk och vi ska nå de svenska netto-nollutsläppen till 2045.
För bönderna innebär dessa krav så extrema fördyringar att det är tveksamt om det överhuvudtaget kommer att vara möjligt att fortsätta att bedriva något jordbruk. Det svenska jordbruket dränks i politiska krav. Bönderna ska släppa ut mindre kväve, fosfor, metan, lustgas, koldioxid och minska användandet av bekämpningsmedel, minska förlusten av näringsämnen i marken, minska antimikrobiella medel och öka andelen ekologiskt jordbruk.
Det är svårt att kunna följa alla kontroller och alla regler som ska komma ut hela tiden.
Intentionerna är goda, för kväve och bekämpningsmedel har negativ inverkan på miljön. Men i sin iver att värna naturen verkar politiker ha glömt bort att samtidigt måste vi människor kunna producera vår mat. Ett av de centrala problemen är att de kväveutsläpp som politiker nu vill reducera även är huvudingrediensen i konstgödsel. Och utan konstgödsel så skulle halva världen beröva sin mat på grund av minskade skördar. Samma sak gäller bekämpningsmedel. Skördarna blir större när grödorna kan skyddas från skadedjur. Och för att kunna producera lika mycket mat som med konstgödsel och bekämpningsmedel så måste enorma nya landområden avsättas till jordbruk. Detta krockar dock med en annan grön politisk ambition, nämligen att öka andelen naturskyddad mark till 30% inom hela EU, vilket för Sveriges del innebär en fördubbling mot dagens nivå. Utöver detta driver EU-parlamentet just nu på för att 20% av all mark inom EU ska återställas, vilket direkt skulle minska den mark som kan användas för aktivt jordbruk.
Det är ett väldigt långtgående förslag, inte minst för konsekvenserna i Sverige där det får stor påverkan och vi ska ta stora arealer både skog och jordbruksmark ur produktion.
Den senaste vågen av bondeprotester lyckades dock få flera länder, inklusive Sverige, att dra tillbaka sitt stöd för återställningskraven. Men frågan drivs fortsatt vidare inom EU-parlamentet. Att ständigt behöva hålla sig underrättad om och demonstrera mot destruktiva lagförslag kostar både tid och pengar som Europas bönder inte har. Tvärtom krymper jordbrukets marginaler i takt med att regelbördan ökar. Ett exempel på detta är hur reduktionsplikten, som alltså tvingar drivmedelsleverantörer att spä ut bensin och diesel med dyra biodrivmedel, drabbade bönderna extra hårt, vilket även var en av huvudanledningarna till att just Sveriges matpriser steg mer än i andra länder.
Matpriserna i Sverige har ökat mer än genomsnittet i EU och mer än i våra nordiska grannländer.
Efter att högerregeringen sänkte reduktionsplikten normaliserades Sveriges matpriser, men jordbruket står nu inför en betydligt större ny kostnad. Som ett led i EUs nya gröna giv ska handeln med så kallade utsläppsrättigheter utvidgas, från att bara ha gällt tung industri, energi, flyg och sjöfart till att från och med 2027 även omfatta vägtransporter, mindre industrier och till och med uppvärmningen av privata hem. Utsläppsrätterna kommer gradvis att bli allt färre och allt dyrare för att helt upphöra om mindre än 20 år. Myndigheterna i Bryssel har dock enats om att låta jordbruket stå utanför de nya reglerna på grund av frågans känslighet. Men det står enskilda medlemsländer fritt att utvidga utsläppshandeln till fler sektorer om de så önskar. Och detta är naturligtvis exakt vad Sverige ämnar göra, vilket den statliga klimatutredaren John Hassler sammanfattar med orden: i princip all användning av fossila drivmedel, det vill säga även sjötrafik och arbetsmaskiner i jord- och skogsbruk, bör inkluderas. Denna typ av politiska påtryckningar drabbar ofta jordbruket hårdare än andra branscher eftersom marginalerna är låga, skördarna ofta oförutsägbara och produktionskostnaderna till stor del styrs av just drivmedelspriset. Det finns inte heller några realistiska alternativ till det dieselbaserade jordbruket. Dieselsurrogat som HVO är en dyr bristvara, och eftersom den tillverkas av just jordbruksprodukter innebär en ökad användning att HVO-produktion riskerar att konkurrera ut just matproduktionen. Elektrifiering av jordbruket är inte heller möjlig i närtid. Faktum är att en omställning av Sveriges tunga industri och fordonsflotta ensamt skulle fördubbla det svenska energibehovet. I rapporten Kostnader för jordbrukets gröna omställning redovisar Lantmännens riksförbund kostnaden för en grön omställning av jordbruket. 20 miljarder kronor om året. Givet att svenskt jordbruk omsätter ungefär 80 miljarder kronor om året innebär detta att den gröna omställningen alltså kommer att sluka 25% av böndernas totala omsättning. Dessa förutsättningar gör det helt omöjligt att bedriva svenskt jordbruk, och därför också helt omöjligt att producera svensk mat. Som en direkt följd av den ökande gröna pressen på jordbruket ger nu allt fler svenska bönder helt enkelt upp. De senaste 30 åren har antalet jordbruk i Sverige minskat från 92 000 till 58 000 idag, och i takt med att gröna krav gör jordbruket allt mindre lönsamt riskerar än fler att lämna branschen. Detta är inte böndernas problem, utan hela landets. Sveriges självförsörjningsgrad när det gäller livsmedel är idag bara 50%. I en allt mer instabil omvärld är svenskarna alltså beroende av att kunna importera hälften av allt de äter. Faktum är att Sverige bara är självförsörjande på spannmål, morötter och socker. Även om detta räcker till att göra en mycket, mycket primitiv morotskaka, så är det ingen långsiktigt hållbar krisdiet. Samtidigt betraktar det statliga jordbruksverket situationen som en säkerhetsfråga. En viktig del i att förbättra Sveriges försörjningsförmåga är att skapa förutsättningar för lönsamma och hållbara företag i goda tider. Om vi har en väl fungerande situation i vardagen ökar möjligheten att de ska fungera även i en kris. Trots denna krisinsikt ökar istället sönderregleringen av jordbruket, vilket även ökar Sveriges importberoende. Detta är inte bara dåligt ur säkerhetsperspektiv, utan även för klimatet. Enligt klimatrankningsorganisationen Environmental Performance Index har Sverige en av världens mest hållbara samhällsekonomier, medan flera av de länder som Sverige i allt högre grad importerar sin mat från inte ens ta sig in på topplistan. Ogenomtänkta miljö- och klimatregleringar riskerar alltså att sätta käppar i hjulet för Sveriges relativt hållbara jordbruk, med följden att vi måste öka importen av mat från länder med mindre hållbart jordbruk, och där ekosystemen med mycket stor sannolikhet är betydligt mer överbelastade än i Sverige. Att försöka rädda klimatet genom att ställa orealistiska krav på Sveriges bönder ger oss inte ett klimatsmart jordbruk. Det ger oss inget jordbruk alls. Det är inte en uttalad målsättning från EUs sida att det europeiska jordbruket ska minska i omfattning, men det är en medveten konsekvens. Denna blytunga kritik kommer från LRFs förbundsjurist i en intervju från förra året. Ett konkret exempel på precis denna utveckling är Nederländerna, där kvävefrågan nyligen blev politiskt sprängstoff. Mellan 1990 och början av 2020-talet minskade de nederländska bönderna sina kväveutsläpp med 2/3, detta huvudsakligen genom tekniska framsteg. Detta var dock inte nog för landets nytillträdda klimatprogressiva regering som under 2022 ställde krav på att kväveutsläppen skulle minskas med ytterligare 50%. Denna reglering gör det helt omöjligt för en majoritet av de nederländska bönderna att fortsätta att bedriva jordbruk, vilket landets regering är helt medveten om. Faktum är att regeringens egna beräkningar visar att de nya klimatkraven kommer att tvinga över 11 000 bönder i konkurs och tvinga ännu fler att skära ner på verksamheten. För att ytterligare accelerera denna avvecklingsprocess planerar den nederländska regeringen nu att köpa upp och lägga ner 3 000 av de bondgårdar som man anser släpper ut för mycket kväve. Med närmast ofattbar tondövhet följdes dessa nedläggningsambitioner av ett beslut om att köpa in ukrainskt spannmål för motsvarande 43 miljoner kronor och skeppa det till svältande länder.
The Netherlands is contributing to the World Food Program with a donation of 4 million euros. We are glad to support countries that are in desperate need of food supplies, while also supporting the farmers of Ukraine who play such a vital role in the world's food production.
Precis som Sverige har Nederländerna ett jordbruk som hyllas internationellt för just sin miljövänlighet. Ändå föredrog Nederländernas regering att nominellt sänka sitt eget klimatavtryck genom att låta maten produceras i ett land som rent praktiskt är sämre för klimatet. Detta speglar både Sveriges och Bryssels ambition att nå klimatmålen genom att göra Europa helt beroende av utomeuropeiska länder för sitt allra mest grundläggande behov – maten. Högst upp i Maslows behovspyramid finns som sagt självförverkligandet, vilket uttrycker individens strävan efter att nå sin fulla potential inom kultur, idrott, vetenskap eller, för somliga människor, politik. Man får anta att EUs högsta ledare, Ursula von der Leyen, har kommit väldigt, väldigt långt med just sitt personliga självförverkligande när hon helt utan färdiga lösningar väljer att jämföra EUs klimatmål med Amerikas månlandning.
We do not have all the answers yet. Today is the start of a journey. But this is Europe's man on the moon moment. The European Green Deal is very ambitious.
Sällan har självförverkligandets högtravande ambitioner kolliderat hårdare med verklighetens basala förutsättningar än när Europas politiker med öppna ögon offrar praktisk matförsörjning för teoretiska klimatideal. För bara 150 år sedan svalt människor till döds i Sverige. Men dagens politiker och medborgare är så bortskämda med obegränsad tillgång på mat att man sedan länge tar matproduktionen för given. Det känns naturligtvis bra att införa ambitiösa nya miljöregleringar och att få gå före i klimatfrågan. Och visst kan man fortsätta att överösa samhällsbärande branscher med skatter, lagar, krav och kontroller med förhoppningen att detta ska fixa klimatet, förbättra miljön, stoppa utsläppen, rädda vargen, bota klimatångesten och återfukta våtmarkerna. Men förr eller senare kolliderar behovstrappans yttersta idealism med dess mest basala behov. För när hemmen blir för dyra att värma upp, när maten inte längre lika självklart står på bordet och när plånboken plötsligt är tom, då förlorar både självförverkligande och klimatmål mycket snabbt all betydelse.
Vi vet att en klimatpolitik som inte har legitimitet hos befolkningen, som minskar deras frihet och deras ekonomiska möjligheter, den är dömd att misslyckas.
Det är svårt att säga hur nära Sverige är denna kollision mellan ideal och verklighet, mellan åtstramning och utveckling eller mellan klimatmål och middagsmål. Men en sak är säker. Vi kan inte äta utsläppsminskningar. Om du uppskattade innehållet i denna video så hjälper det mycket om du delar den med dina vänner och kanske till och med stöttar mitt arbete via något av betalningsalternativen här nedanför. Dela även gärna med dig av dina egna åsikter och erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför, men jag ber dig att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson och jag anser att realistiska basbehov bör prioriteras före idealistiskt självförverkligande. Tack för mig och tack för att du har lyssnat.